Det var en jakt på slutspel, att bli bättre än förra året. Men jul- och nyårsveckorna har förändrat det. Nu är Brynäs kamp den för att undvika kval. I veckans nedsläpp Brynäs pratar vi om den kusliga tabelltvillingen, Sasses oro för en bortslarvad formtopp,
och det straffar oss ganska hårt.
Och William Strömgrens återkomst till laget och vilken roll han ska få efter JVM-äventyret.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Hur skymter Karl? Hur skymter han?
Kom igen då! Ta de här jävla rätt upp och ner bara.
Hej och välkomna till Gävle Dagblad och Arbetarbladets hockeypodd Nedsläpp Brynäs. Det är måndag eftermiddag och vi står och tittar ut över ett disigt, grått, blaskigt Gävle. Helt i takt med Brynäs form just nu. Men du, Sasse, har varit i Gävles kanske kallaste plats idag en sväng och hämtat upp lite inspiration för dagens podd i alla fall.
Ja, jag har ju varit det. Eller, ja, så mycket inspiration vet jag inte om det var. Det var några stycken på is idag. De drar igång ordentligt idag tisdag när jag lyssnar på det här inför veckans matcher.
B-hallen i alla fall. Jag bjuder på vinterkrisp.
Ja. Verkligen, men det har ju varit kallt nu några dagar innan här, så att det var helt okej. Okay. Jag var inte där så länge heller, så att det får gå.
Vilka var igång då?
Ja, men det var ju Birgersson, Kvist, Julle Bergman och då William Strömgren som var tillbaka. Så det var ju de som har spelat lite eller inte alls, förutom Tom Hedberg dock, som jag inte såg till. Jag vet inte om han hade fått en fridag eller om... Ja, han kanske är på väg någonstans. Kanske ni vet när ni hör det här. Jag vet inte, jag har inga uppgifter på det just nu. Men det är klart att han sitter väl inte still så länge i Brynäs när han inte ens var på bland sju backar här de senaste matcherna, Tom.
William Strömgren, som vi faktiskt inte heller har spelat jättemycket, men han fick lite speltid i slutet på det här JVM-äventyret i de dramatiska slutspels- och medaljmatcherna. Men ja, vad kom han hem med för humör?
Ja, men det var väl ändå ganska hoppfullt. Han berättade bland annat att han hade haft kontakt med Calgary Flames då, som är hans NHL-lag som han är draftad av, som hade tyckt att han gjorde en bra avslutning på turneringen, och han sa att är de nöjda med det, är också nöjd naturligtvis. Men som helhet var han ju missnöjd förstås, eftersom Sverige förlorade både semifinalen på övertid och bronsmatchen på övertid. Men han verkar ändå tycka att det var en bra, några fina veckor. Och ja, men han kom ju med lite som sista gubbe till junior-VM och, som du sa, startade som 13:e man och fick spela in sig där i turneringen sen. Och ja, men gjorde ändå hyggligt ifrån sig de matcher han spelade, tycker jag.
Det känns som att Johan Alsen kan vara ganska nöjd med mängden minuter. Han är inte sönderspelad när han kommer hem, men han har ändå fått hålla igång liksom.
Mm, ja, men lite så får man väl säga. Sen är väl kanske inte William Strömgren den som ska vända på det här tabelläget så då, men ja, absolut, finns det en uppsida hos den killen, det gör det.
Han ska slå sig in i laget till att börja med då. Det har ju fyllts på sen han åkte iväg, och vi ska höra lite vad han tänker om sin roll i laget när han kommer tillbaka.
Ja, nej, jag vet inte. Jag har nyss kommit tillbaka och vi får se hur Micke och ställa upp laget imorgon. Men det är ju, man får nöja sig med det man får, och förhoppningsvis kan man få en, jag önskar mig en offensiv roll, men får jag, det spelar väl ingen roll vilken roll jag får, utan att man spelar och man lär sig något nytt varje dag, och det gör man ju genom matcherna, så att förhoppningsvis får man spela.
Hur ska ni tänka som lag? Match för match, eller ser ni längre perspektiv?
Nej, man får alltid ta match för match. Man får göra jobbet varje dag och liksom lita på varandra och att man verkligen kommer ihop som grupp. Jag menar, vi har inte gjort jättedåliga matcher, utan det är bara att vissa stunder i matcherna så är vi kanske lite avslappnade efter gjort mål eller något sånt. Så att vi liksom litar på varandra, att vi har höga krav även fast det liksom går så här dåligt, och eller att dåligt går inte, men vi har inte tagit tillräckligt mycket poäng. Sen får man ju bara tänka liksom, man tar dag för dag och jobbar med laget, och att alla verkligen köper in på det vi gör, och att vi, jag menar, att det är som jag sa, det kommer ihop som en grupp och verkligen gå för det liksom varje dag, varje match och ge allt där ute.
Ja, William, han värjer sig för att säga att det har gått dåligt, men det har det väl faktiskt, det har det faktiskt gjort när han har varit borta, det får man väl, det får man ändå säga. Men kärnfrågan här, han vill ju såklart ha en offensiv roll, men ta vad som bjuds. Vad tycker du han ska in?
Ja, det
eller ska han in?
Ja, exakt, ska han in? Det är väl det som är frågan. Det hänger väl lite grann på Kevin Roa som kom in här då och fick ersätta Strömgren under junior-VM. Och Brynäs har ju också förstärkt med Jakob Blomqvist under jul- och nyårsveckorna här. Så att man är ju ganska väl beställt på kroppar då, som man säger. 15 forwards om man behåller Roa. Fick inget besked idag. Alsen hade lite sms-kontakt med och han berättade att vi kommer att återkomma i frågan. Ungefär så. Så att vill jag väl veta här på tisdag morgon, om man är på träningen så är han ju kvar åtminstone i laget någon dag till.
Ja, ni vet kanske när ni lyssnar på det här, helt enkelt. Vi får väl se. Det är en typisk sån här kan hända när som helst läge på den. Men det är ju en intressant fråga om man should he stay or should he go läget där på Kevin Roa. Jag har svaret skyldig sedan den förra podden där jag utlovade att jag skulle komma med någon slags åsikt i frågan.
Men ja, det lät den vara hängande i luften från inledningen till ingenting alls där. Men nu har han ju fått spela några matcher till, så att, vad säger du, Erik? Tycker du han ska vara kvar eller?
Nej, men jag har nog landat i att jag tycker att han ska vara kvar. Jag har sett att det finns en hel del som röstar att han ska gå, höll jag på att säga, att han ska lämna. Jag sitter ju inte på Johan Alséns lista på tänkbara värvningar från, ja, ska det vara den finska ligan eller någonting där man brukar kunna hämta sista minuten värvningarna, den stängda ligan så att säga, har massa lag som spelar för ingenting på slutet. Det kan ju finnas andra lediga spelare med såklart, men om man inte har en väldigt bra alternativ så tycker jag att man ska signa honom, för att han har ändå, dels har han faktiskt fått igång Ola Palve, det tycker jag är liksom en sån här, jag tycker man ser det, de trivs ihop. Och Palva har spelat med, varit den absoluta plusvarianten de senaste 5-6 matcherna här. Sen så spelar han ju också en hockey, han spelar liksom utan Brynäs bagage. Och det tror jag man ska inte underskatta det heller. Han kommer att liksom spela sitt spel ganska mycket oberoende av vad som står på motståndarsidan och vad som liksom finns historiskt. Utan han kommer hit och kör sitt race och är en ganska erfaren spelare. Han har spelat på hög nivå i AHL länge. Har en hög högsta nivå och gör ändå lite nytta även i powerplay-spelet. Mm. Jag landade att man inte vet att man har något bättre, så behåller den konkurrenssituationen så att säga.
Mm. Men tycker att han har gjort satt några avtryck. Han är ju en duglig spelare, men gör han skillnad så att säga? Jag är lite osäker.
Du låter som att du kan leva utan honom och stoppa in Strömgren och så kör vi.
Ja, jag köper ditt resonemang och argument. Samtidigt tycker jag man måste också våga lita på de unga spelarna, att de ska kunna ta steget. Samtidigt så hamnar ju Brynäs i den här situationen år efter år att de har liksom inte råd heller att spela in juniorer på det sätt som många eller topplagen har. Och det är ju ett bekymmer för Brynäs.
Hade de legat sjua nu så hade jag sagt att han kan åka. Liksom. För det är väl ungefär det jag tycker skillnaden är. Man ska inte lägga det på en William Strömgren heller. Han kanske hade klarat det. Han kanske kommer klara det. Han kommer säkert få chans att visa det. För att det är ju sällan så att det är skadefritt och avstängningsfritt. Men med tanke på den historien som Roa har haft den här säsongen. Han har inte spelat en enda match. Han kommer ändå liksom tom på matcher hit. Har spelat 6 matcher och inte haft några liksom stora problem och ta sig in i tempo, ta den stora rinken. Inte några så grova felbeslut heller. Så, ja. Om inte han kräver ett otroligt stort lönekuvert så, och det tror jag inte han kommer göra heller, om han är i den förhandlingssitsen, så kan jag tycka att har man en kille som har kommit in i laget som verkar funka i liksom gruppen, i alla fall Ola Palves kedja, trivs han ju bra i alla fall. Så att, ja,
ett mål på 6 matcher har han bidragit med framåt. Han kanske... kan man fortsätta kontraktet ett tag till? Det kanske de gör, jag vet inte.
Får man det, tänkte jag säga? Jag vågar inte svara på det.
Nej, jag tror inte man får det, för man får väl ersätta på skador och landslagsuppdrag, så att det får man nog inte, utan de får nog helt enkelt bestämma sig illa kvickt här hur de gör med Kevin Roa.
Ja, som sagt var, vi ser vad den tar vägen, men nu har jag i alla fall haft en åsikt i frågan som jag utlovade.
Ja, det är bra, det är bra.
Det är ju liksom, annars är det den här, som sagt var, JVM-helgperiod.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Orden över och inför den, så vet jag, ett av de sista vanliga avsnitten vi hade innan jul, så pratade du lite om att det är som Premier League, det är nu det avgörs, make it or break it. Och ska man se rent krasst på det, så har ju den här perioden varit ett misslyckande för Brynäs. Fokus har liksom gått från jakt på slutspel till liksom kampen för att undvika kval, helt enkelt. Och det har varit en sån här trappa lite, känns det som, att det var en jättedåligt mot Oskarshamn. Sen skrev jag efter matchen mot Luleå att ja, men det här var en insats som liksom gav lite hopp. Du var inne på samma spår efter LHC-matchen. Men varje gång man liksom tror att ja, men det här kan nog ändå kanske lösa sig, så kommer bottennapp som mot HV, och sen då tappade 3 poäng mot Växjö som blev en. Och,
Ja, det är ju ett läge. Vi kan ju konstatera att det är 7 poäng på de här 7 matcherna då, som har varit under jul- och nyårshelgerna. Och
man räknar in Frölunda där.
Ja, räknar in Frölunda innan. Och det är ju för dåligt. Det är 1 poäng i snitt per match. Och då ligger man ungefär där man är i tabellen. De enda som har varit sämre, ordentligt sämre, det är ju Luleå som man då slog med 7-4. Så att det är ju inte...
Men det är ju
hela
tiden
bra,
nej, det är en dagens understatement. Det är hela tiden också det här löftet om att det finns någonting annat. Man leder bort, man kommer tillbaka mot Växjö, man leder när det är liksom 3 minuter kvar, och så lämnar man med 1 poäng. Och mer börjar jag liksom undra lite hur Mikko Manner mår. Jag vet inte hur många av er som har sett presskonferensen efter Växjö-matchen. Vi ska lyssna till den alldeles strax, men han har ju en försök för att prata om prestation, men nu är det som att nu har det lite runnit ur honom också, att tvivlen börjar komma, att det kanske inte hjälper att göra bra prestationer delvis i matcherna här. Vi ska lyssna på en uppgiven Mikko Manner.
Sen hittar de vägen att göra mål, och det straffar oss ganska hårt där, och det känns jättehårt, men stolt över den prestation. Killarna kommer tillbaka och jag vet inte, tänker så att någon gång tänka lite att kanske förtjänar vi lite mera än få just nu, men sen det är bara fortsätta försök göra bättre arbete, att hjälpa laget att vinna.
Ja, vad tror du? Börjar han tvivla på sig själv och på laget?
Nej, han får ju inte göra det för att då är man verkligen illa ute. Och jag tror att den där var ett uttryck för en oerhörd besvikelse. Att man kom igen så pass bra efter HV-matchen, där han sa att det här var en 1-1 match den mot HV. Och det hade han rätt i. Men man gör 2 misstag som leder till att man får stryk med 3-1. Och så hamnar man underläge igen då, som man gjort i alla matcher utom just den mot HV då. På det sättet. Men den förlorar man. Men man hämtade i kapp igen mot Växjö. Låg under med 2-0. Och så vänder man, fast man tappar också till att HV tar ledningen igen då inför den tredje perioden. Och så vrider man tillbaka en kanonstart på tredje perioden. Man spelar sin bästa hockey. Palves mål är fantastiskt bra. Det är liksom, man ligger på, spelar helt rätt, forecheckar och ger inte Växjö någon chans den första 5-10 minuterna i tredje perioden. Och så sen när man ska försöka och försvara den här ledningen och gå i mål med 3 sköna poäng i en match som ingen liksom, naturligtvis har det varit viktigare att ha tagit 3 poäng mot HV, men det är i alla fall 3 poäng och plåster på såren och en känsla av att yes, vi fixar det. Så släpper man in 4-4 i slutet, och så förlorar man dessutom på förlängning. Jag tror luften gick ur honom där. på det sätt man förlorade den matchen. Men jag hoppas att han liksom nu under helgen här och starten på veckan, att han kan liksom gjuta mod i dem igen. För det är så Brynäs måste tänka, och liksom att de hela tiden är ju med och de har ju någonting. Sen är ju naturligtvis, när man förlorar sådana här tajta matcher som man gör, då är man ju i ett bottenlag. Så är det ju, för att det går ju liksom inte att komma ifrån. Det är därför man är i botten också, för att man inte kan vinna sådana här matcher.
Tror du att han har skiftat mindset från jakt på slutspel till undvika kval?
Ja, det tror jag. För nu är det som Brynäs, nu är det ju visserligen, det är ju väldigt jämnt i tabellen, men det Brynäs behöver, det har jag tjatat om i varje podd, känns det som, att man behöver ha ett par, tre segrar i rad för att liksom komma upp på fast, säker mark. Och även om man skulle vinna, vi säger de här två matcherna till veckan nu mot Leksand och Örebro, så är det ju ändå, de andra lagen vinner ju också och tar sina poäng. Så det är ju ändå, för då måste du ju fortsätta vinna. Annars blir det ju två förluster efter det, då är du ju tillbaka i samma läge som du är just nu, va? Men för den sakens skull så finns det ju inget annat än att hålla två lag bakom sig. Det är det man måste tänka på nu och se till en början. Man måste lägga ribban där någonstans just nu.
Kval, ja. Säsongen 2021 så stod ju Brynäs där, och det finns ju kusligt många likheter nästan. Jag såg en tweet som jag just nu inte kommer ihåg avsändaren till på, här i veckan, och som handlade om likheterna i tabelläget, och gjorde ny koll efter lördagens match, och man kan jämföra efter 33 omgångar under kvalåret, så hade man 10 segrar, 7 som var oavgjord efter full tid, 16 förluster och minus 23 i målskillnad. Efter 33 omgångar i år så har man alltså exakt samma rad, 10, 7, 16, med skillnaden att det är då 2 extra minusmål och 39 poäng istället för 40 då. Så de är ju i exakt ett kvaltempo här.
Och det är det som är bekymmersamma, för att som det var, som jag minns tillbaka för 2 år sedan då, den här tiden i januari, februari 2021, då mådde ju inte bra spelarna under det ledarskap som var då, och det var ingen publik på läktarna, man fick avbryta hela tiden för olika covid-uppehåll. Det var liksom ingen ordning, det var mycket skador, allt var ju bedrövligt egentligen. Och ändå hade man ju faktiskt då chansen, jag kommer ihåg jätteväl, att inför de 3 sista matcherna, det var ju 3 hängmatcher på något vis där, så hade man vunnit till exempel alla de 3, hade man gått till slutspel det året. Fast det var totalt kaos egentligen. Och nu är det ju inte samma, det är ju en helt annan känsla i gruppen, ett helt annat spel. Man har bättre spelare, man är mer homogena, och ändå är man i exakt samma läge resultat och tabellmässigt. Så det är ju otroligt anmärkningsvärt och väldigt bekymmersamt för Brynäs. Och det har ju att göra med att de andra lagarna har ju varje år, så alla blir ju lite bättre. Inför den här säsongen har det kommit in mycket nya bra spelare från olika ligor, många återvändare. Även Brynäs har fått en del återvändare, men det har inte liksom funkat fullt ut att ta poäng, tillräckligt med poäng. Så är det.
Den här sviten som du pratar om, att få några segrar, vi kan ju roa oss lite, vi gjorde detta rättare sagt, det roade oss lite med att jämföra där dessa mellandagarna gick isär. Oskarshamn och Brynäs möttes på annan dagen. En hemsk historia för Brynäs fans tror jag att tänka tillbaka på, men Oskarshamn har efter den segern tagit ytterligare 4 av 5 matcher och sopat hem 15 poäng på av de 18 möjliga som har spelats sen annan dagen, och gått från att vara näst sist i tabellen till att nu ligga ganska liksom tryggt på sin play-in-plats, om man nu kan prata om trygghet i det här läget, men de har i alla fall ett avstånd ner.
Ja, men tittar man liksom snittpoäng, vad som kommer att krävas för att slippa kval, så ska ju Oskarshamn nog ha skapat sig det utrymmet att man inte ska behöva kvala, om man inte faller ihop igen här nu då och förlorar. Oskarshamns problem i starten på serien var ju att man hade så få 3-poängare. Man vann ju väldigt många sadden-segrar, vilket gjorde att man ändå var med någonstans. Men nu har ju 3-poängarna börjat hovats in, till och med slå Skellefteå.
Ja, men förutom att man slår Skellefteå, ja, så har man ju också slagit då Brynäs, Leksand, Linköping och Malmö. Alla lag som har funnits runt omkring. Precis de där matcherna som sagt, Brynäs inte har vunnit under säsongen i någon större utsträckning.
Ja, det är det som är skillnaden, att de vinner ju liksom de här matcherna, de så kallade måste-matcherna, om man inte vill vara med i bottenracet. Och det klarar ju inte Brynäs av att göra. Man vinner inte de här matcherna man ska vinna på pappret. Eller ja, ska, men Ja, ni förstår vad jag menar.
Tittar man på de här sex matcherna så finns det ju en sak som sticker ut liksom, som är lite hoppingivande ändå, konstaterade vi också, och det är det faktum att förutom Oskarshamn så är också faktiskt Brynäs ett av de lagen som gör absolut mest mål framåt, eller delat mest mål var det väl då med...
Ja, det är Oskarshamn, Färjestad och Brynäs. De har också 23 mål vardera på de senaste sex matcherna, och det är ju, det är fina siffror. Det är ju topplagssiffror att göra 23 mål på sex matcher.
Om det inte bara för man har släppt in 29 då, ja.
Man har släppt in 29 och det är man sämst på de senaste sex matcherna. Luleå har släppt in 28 och Luleå är också det lag som är formsvagast just nu. De har alltså bara tagit en poäng på senaste sex, så att det ser man ju varför Luleå är med i racet här då.
Du lyfte en sak här innan vi spelade in som jag tyckte var intressant.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, en aspekt som jag tror kanske kan få en del brynäsare att få lite extra ont i magen. För du menar på att det faktiskt kan vara så att det vi har sett de här sex senaste matcherna ändå är något av en spelmässig formtopp?
Ja, det är det som jag blir inte riktigt klok på mig själv när jag tänker tanken. Men av just de anledningarna jag säger, de har gjort väldigt mycket mål, de har visat väldigt god moral och kommit tillbaka i flera matcher, kommit i kapp underlägen. Men ofta när du får jaga i kappet underläge, ja, då kanske du inte har kraften att vinna matchen till slut, precis som det har varit. Ta bara, jag menar, Rögle borta, där är man nära, men det blir 8-5 i baken till slut efter några, ja, par tomkasse där. Luleå lyckas du, det låg de under med 3-0 också, där vänder de och vinner i alla fall då, men det baserar jag på att Luleå är otroligt formsvaga. Även Linköping lyckas de vrida till och ta en sadden seger. Ja, Växjö senast här. Det är så, de har visat ganska god form, Brynäs. Gör mycket mål, men det har ju inte räckt. Och det är det som är faran, att har de haft sin form liksom nu? Vad händer nu när det liksom verkligen börjar dras åt här, tumskruvarna som jag skrev häromdagen? Det är liksom, de får inte... Alltså att de måste orka vara på den här nivån och lite till. Det är det som krävs nu för att börja vinna matcher.
Ja, den fysiska formen får ju så att säga inte bli sämre nu. Det är ju en...
Nej, men det tror jag inte är så någon fara. Det är det mentala, tror jag. Mm. Att man blir nedslagen mentalt av att vi spelar rätt bra, vi gör rätt bra matcher, vi kommer tillbaka och så får vi inte med oss nästan någonting i alla fall. Det kan vara otroligt knäckande.
Att det finns lite att hämta ut på uppsidan ändå, tänker jag. Jag har reagerat lite över att det känns som att Johan Larsson har haft en form som inte har varit av toppvarianten, så att säga, vad han kan de senaste sex matcherna. Jag gjorde en koll också, han är i det här jul- och nyårsracet på sex matcher, så är han -7 och har väl 3 assist på kontot då. Inte särskilt mycket i ett lag då som sagt var ändå producerat 23 mål framåt på de här matcherna, och jag vet inte, jag tycker han ser hämmad ut.
Ja, där har du ju en, alltså vi säger att en Johan Larsson på toppen av sin, hade han legat på toppen av sin förmåga, då hade det kanske nog Brynäs vunnit några av de här matcherna där man har bara fått en poäng eller noll poäng. Det tror jag. Och han fick ju en skada och var ju borta rätt länge. Så frågan är om de stressade fram honom lite för tidigt och att det nu kan vara någon reaktion. Det här är ju rena spekulationer. Men det känns som att det är någonting, eller så är han en liten svacka. Men jag tycker han har varit lite för ojämn. Han är ju väldigt bra i sina bästa stunder, men siffrorna talar sig tydliga språk här.
Jag tycker som sagt var, alltså han gör ju väldigt mycket nytta, men det är ju också lite som att han är lite på efterkälken. Det blir någon extra utvisning, det blir något. Det var ju en diskussion nu senast efter veckomatchen, det här sista 4-4 målet, där många pekat ut honom som syndabock. Han kommer som femte man hem där och åker och tittar när passningen slås över till, är det
Rosén som gör målet, ja. Jag har faktiskt dissekerat det målet, tittat på det rätt mycket, och för jag har ju noterat att Johan Larsson får mycket, ja, men får en del skit för det där. Och det ser ju onekligen ut som att han glider ner, och det gör han ju.
Det ser ju ut som att en sån här tv-spelskontroll har slutat att fungera. Han bara åker liksom rakt uppstående som en annan på allmänhetens åkning lite och tittar vad som händer.
Precis, men till hans försvar så tycker jag ändå att man tittar på det från början. Brynäs är ju ett läge där man har hållit undan då ganska många minuter sin 4-3-ledning. Och man spelar ganska enkelt. Men man åker på en ganska snabb omställning ändå. Man hinner inte riktigt ställa upp sig som man vill i mittzon. Jag vet inte exakt varför man är inne med både Linus Ölund och Johan Larsson. Två centrar i det bytet. Om man är mitt i ett byte på något sätt. Men när två centrar, det brukar ju vara centrarna byter med centrarna. Och, så att någonting är som inte riktigt är som det ska där. Men Linus Ölund blir i alla fall slagen av sin gubbe på sin vänstersida så att säga, när Växjö är ingången på höger sida vid blå linjen. Bertilsson ser det och sticker ut för att hjälpa Ölund, vilket när Ölund någonstans är överspelad vid blå.
Ja, ni får ta fram det här målet nu på era telefoner så ni kan titta på den här analysen samtidigt. Det är ju inte livets poddmaterial här, men vi kämpar på här.
Ja, det är ju Bertilsson rätt. Sen kommer Greg Scott hängande. Skliniska upptäcker också faran och åker ner och täcker målet så att säga. Skliniska skulle kunna åka in och försöka bryta passningsvägen eller åka mot höger för att ta Rosén som kommer. Men å andra sidan, då har målet varit så att säga öppet. Men där har du ändå en målvakt, Lindbäck, som står och täcker. Vad som är problemet tror jag är att Johan Larsson kommer ju som, han har alltså två man bakom sig. Brynäs är redan fyra stycken i egen försvarszon mot tre. Det ska inte behöva vara, man är ju numerärt i överläge i det läget. Så normalt ska det inte vara någon större fara egentligen. Men vad man inte upptäcker det är att Greg Scott går också ner för att hjälpa Bertilsson mot passningsläggaren. Vilket gör att det blir en gubbe tom bakom. Och det tror jag att Johan Larsson upptäcker lite för sent. Och har liksom saktat ner farten för att vara beredd på nästa våg, vilket han ska vara. Så att egentligen ligger inte Johan Larsson fel i banan. Men det är kommunikationsmiss. Och det där ser man rätt ofta på många mål Brynäs släpper in. Många stirrar puck. Man har inte kommunikationen. Skrinitska ska skrika till sitt skott. Se upp andra sidan. Var med på passningen. Bryt passningsvägen. Det händer inte. Och då har ju Rosén upp en kasse och slänga in den i. Så att, ja.
Det som är möjligtvis är att Johan Larsson i det läget när han jobbar hem har ju ändå överblicken som kanske många av de andra spelarna saknar. Men han tittar också puck så att säga och hinner inte se Robert Rosén som aldrig har smugit så lätt upp på
bakom ryggen på honom på andra sidan.
Men det, oavsett så att säga vem Mikko Manner kanske ger skulden i en videoanalys efteråt, så var det länge sedan jag såg han så uppgiven i båset som han, när han konstaterade hur det målet gick till med 2:53 kvar eller vad det var.
Och jag menar totalt sett en poäng borta mot Växjö, det är ju ett resultat som Brynäs tar alla dagar i veckan naturligtvis. Ett lag som man inte har slagit på bortaplan sedan 2017. Så det är ju inte där liksom, men det blir ju så tydligt när man någonstans känner att oh wow, vilken skön vändning, de kan ta 3 poäng borta mot Växjö som ingen tror. Och så blir det så där och sen blir slutar det med bara en poäng då. Så att det är väl därför man börjar dissekera och analysera ett sånt här mål, kanske mer än andra mål.
Men klart är i alla fall att det känns som att det borde finnas växlar kvar att lägga i.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
För Johan Larsson, om Brynäs ska nå den här, vad vi brukar kalla den magiska 61-poängsgränsen, det är väl någon slags halvluddig gräns vad som kommer krävas att klara sig från negativt kval. Det har i alla fall varit så historiskt.
Det har alltid räckt med 61, minst 61 poäng sedan man blev 14 lag i SHL då för att slippa kvala. Så att det är det man går på där. Men Ja, det är också, sen är det laborerar han ju lite vilka som ska spela med Johan Larsson också. Rudin och Skott ihop, ja men så tycker man att det var bra för att de producerade. Och nu flyttar man på Rudin förra matchen. De satte timmar som vi första istället. Samtidigt så, vi var inne på Palve och Roa har gått ganska bra ihop. Så vet vi inte om Roa blir kvar. Så att, mm. Det är lite sådär, man letar fortfarande lite grann efter de producerande första kedjorna.
Hur hade du, nu är det Leksand på torsdag då. Mm. En första match att skapa sig lite lugn och ro. De har Leksand nu på torsdag och sen har de favoritlaget Örebro. Den enda de har så att säga gått rent mot i år på lördag. Hur hade du ställt upp laget mot Leksand om du hade fått välja?
Ja, nej, men jag hade nog kört vidare på snarlik uppställning som mot Växjö ändå. Sen är väl en smaksak där då var... Jag tycker nog att Rudin och Skott ska spela ihop ändå med Larsson i första kedjan. Jag har den... tycker nog Timmarsov är lite dag till dag där. Han har ju varit helt okej ändå och gjort mycket poäng, men han har samtidigt dragit på sig en del onödiga utvisningar. En del som känns lite billigt utifrån, men samtidigt är det uppe med klubban uppe på motståndarnas handskar så åker man ut. Och ja, men han har faktiskt ett par utvisningar som har drabbat Brynäs en del i några matcher och ja, det där måste han slipa bort Timmarsov för att han jag vet inte vad det sitter i. Om
man det är väl han och Larsson som har tagit ganska många av utvisningarna på slutet.
Ja.
Är det inte frågan, men lite är jag inne på att Timmarsov kanske mår bra av att spela med just en lite mer defensivt tänkande center som Johan Larsson kanske är en Palve just för att han ska få ut sitt register. Men det
kan ju vara det man tänkte på mot Växjö då, ja, jag är glad att jag slipper sätta ihop de där kedjorna. Däremot tycker jag tredje line, nu tycker jag inte man såg Oskar Eklind så våldsamt mycket i förra matchen, men han har en match i benen, så att jag menar, han, Olesen och Linus Ölund tycker jag ändå en helt okej tredje kedja, och fjärde har väl ändå blivit lite mer stabilt när Hannes Björnen går center där. Den har du lite att välja på nu, du har Jackie Blomqvist där och skulle spela Kvist. Tyckte Kvist gjorde ett pickt inhopp när han kom in efter ungefär halva matchen istället för Ljungkrans mot Växjö. Men ja, du har ju några där som... några spelare som kanske är lite för offensiva för att spela i defensiv kedja, om du så menar. Ljungkrans är ju tillräckligt bra för att spela. Han har gjort tillräckligt med poäng för att spela, men han tar inte riktigt plats i toppkedjorna och då blir det svårt för han att... få en plats helt enkelt.
Och då är frågan helt enkelt också var man petar in Strömgren.
Ja, ska Strömgren in också där. Och så har du Jackie Blomqvist nu och ja, Birgersson hänger också på en höft. Han har ju varit i Almtuna och kört på matcher. Så att ja, vi får väl se hur de tänker mot Leksand. För att det gäller ju att liksom att vinna. Det är ju bara det. Det är att ställa upp det bäst lag man har chans att vinna med.
Det tror jag mycket om andra skriver under på.
Och man har ju god chans mot Leksand, tycker jag, som är. Man har slog dem hemma tidigare höstas. Matchen borta, det var ju den här matchen samma veva som Börje Salming gick bort. Och då var man ju, som man alltid, uppe i Leksand under isen till slut i den matchen. Även om man var ganska bra i den matchen spelmässigt, så förlorar man ju den tydligt. Nu har ju Leksand förlorat två matcher i rad och har ju en radda toppspelare på skadelistan. Nu får vi se till torsdag om det är någon som återvänder, men Ruohomaa till exempel blir borta en månad minst vad det verkar, och de har ju Carter Ashton och Rivik är borta också, i alla fall i helgen var han borta, och även Quenneville. Så att på pappret har väl Brynäs en god chans att vinna igen hemma mot Leksand, absolut.
Ja, dags för veckans medgångssupporter då. Vårt avslutningssegment här i podden där vi plockar upp något som har diskuterats mycket i våra direktrapportkanaler och sociala medier och så vidare. Och den här veckan har du fått besvara en hel del regelfrågor, domarfrågor, rena utbrott. Så jag tänker inte specificera något utav de meddelarna som finns där. Man kan konstatera att domarnivån har berört den senaste veckan och kanske allra mest Simon Bertilssons match där jag fått turen efter det.
Ja, precis. Och det är inte bara Brynäs som har drabbat av domare. Vi såg Timrås tränare Ante Karlsson också hade ett skrek i Simon att ta bort bilden, jag vill inte se. Och fick domarna komma ut och analysera sin egen insats lite grann där. Men Bertilsson här, ja, det var ju en gåta i sig, den tacklingen på Radan Lenz i HV. Där han då får en 5 minuter först på isen.
För charging.
Charging då, våldsam tackling. Det kan man väl, ja, det är klart att alla tacklingar där spelaren, motståndarspelare, faller till isen och även tappar hjälmen. Men det första jag sa, knäpp hjälmen var det första jag sa. Det kan jag också tycka att, bara stanna vid det en sekund, att SHL har ju varit stenhårda och gett böter och så vidare för det här med halsskydd och spelarna ska ha det, och det självklart ska man ha det. Men jag vet också att domarna ska se till att spelarna har hjälmen rätt knäpp, men det är ju väldigt, väldigt svårt att kolla in 44 spelare. Nej, vad blir det? Ja, 44 spelare, 22 i varje lag som
allvarligt talat ska det liksom, vad är nivån? Det är som att knyta skridskorna på barnen på sån här utedag. Dra åt hjälmjäveln och kör.
Sätt fast hjälmen, den ska inte flyga av där, och det ser ju mer otäckt ut än vad det kanske är när man får en sån här bröstvärmare. Jag pratade med Anders Lindbäck efteråt och han säger att det där är en highlight-tackling i NHL. Men han får också förklara av domarna att reglerna är så. Träffar i huvudet, blir det någon form av skada. Nu kom den här Lenz tillbaka i spel. Men det är klart att det ser otäckt ut. Men samtidigt är det ju en... Alltså hockey är en kontaktsport. Man får tacklas i hockey. Sen får man inte tacklas hur hårt som helst och på vilket sätt som helst. Men Bertilsson gör ju allt för att inte liksom släcka den här killen. Men dock sätta stopp med en stenhård bröstvärmare.
Ja. Det jag har svårt att, det jag liksom svårt att acceptera kring den här tacklingen, det är alltså att man ska ta allvarligt på huvudtacklingar, det är ingen tvekan, och att Simon Bertilsson har gjort sig skyldig till en och annan som har gått över gränsen, absolut. Men här förstår jag inte hur han ska agera på något annorlunda sätt. Det är det som är så svårt, för det var en liknande situation, det var ganska talande bilder. Oskar Möller åkte på en liknande tackling i samma dag. Nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte den dagen, men det var
Oskarshamnsmatchen.
Och där är Möller i samma läge som Lenz, men han väljer att sträcka på sig och får helt plötsligt då, han tar tacklingen, men han tar den, flyttar på huvudet, och det blir en tvåa tror jag för interference eller något liknande, och det är väl kanske må vara hänt, men det var allt det som görs skillnad i den situationen, och situationen i Jönköping, det är ju hur spelaren på andra sidan tacklingen, tacklingsmottagaren agerar.
Möller är beredd att här kan det smälla.
Möller fattar att det är värt att lyfta på huvudet här för att inte få en smäll i huvudet.
Han flyttar skallen och spänner kroppen för att ta den tacklingen helt enkelt.
Och det är skillnaden på ett matchstraff och 2 minuter. Jag har lite svårt att det ska vara distinktionen, för båda de spelarna agerar precis likadant.
Och det märkliga är ju också att vad som riktigt händer sen när man då kontrollerar då femman och ändrar sig till checking to the head. Och sen efter matchen en timme senare i den sista matchrapporten som kommer, då har man gått tillbaka till att det är charging och inte checking to the head. Vilket gör då att Bertilsson inte blir avstängd. Vilket...
Ja, för det står ju match penalty, vilket är en automatisk match. Och det ändrar man ju sent. Bra stund efter matchen. Och lite är det som att man känner att man kanske hamnade snett på det här. Hur kan vi göra så att det garanterat inte blir en match? Vi i alla fall lämpar över den här på situationsrummet och inte...
Ja, och sen blev det ju ingen anmälan heller eller någonting, så att det stannade ju vid det. Och det tycker jag någonstans är ett bevis på att man... Det är bra att man kan rätta till och göra rätt, göra om och göra rätt, men nu blev ju inte Brynäs drabbade så tillvida att HV gjorde inget mål under den här 5 minuten, men matchrytmen, du blev av med en bra back och du fick spela i boxplay i 5 minuter.
Och det som sagt var ändå en tackling. Man har ju möjlighet att kliva ut och kolla på den. Det är ju det lite, alltså att man kan ta fel beslut på isen, det förstår jag absolut. Det ser jätteotäckt ut när hjälmen ryker.
Och det går väldigt fort, precis som det gör för spelarna. Det går väldigt fort. Men det var också som Lindbäck sa, har man kommit upp till den här nivån, då ska man kunna vara beredd på att det ska kunna komma en sån tackling. Så är det.
Han kom som, jag vet inte om ni hör det stora godståget som rullar förbi utanför redaktionen här, men det måste ha varit lite den uppenbarelsen som Lenz fick när han såg... Så Bertilsson står där, för det är det han gör. Han tar ju inte mycket fart in i den här tacklingen, utan han står där han står. Ja,
så är det.
Hur som helst. Och det är väl som Mikko är ju en... han har ju en filosofi som är ganska tydlig där, det lägger han sig inte i. Den diskussionen, han tar inte Ante Karlsson vägen ut ur de här situationerna. Nej. Utan han släpper det och svär på kammaren möjligtvis. Och man ska väl också vara helt ärlig med att säga att sedan vi spelade in senast så har ju Anton Rudin hunnit få en runda för diving. Och nu blev inte den heller exakt matchavgörande, men det är klart att det påverkar ju också ett utfall. Så att,
ja, i förlängningen mot Linköping där fick Brynäs en momentum i förlängningen. Man fick spela en man mer och sen avgör man lite senare. Så det är klart.
Det svärs över det i Linköping. Ja,
absolut.
Kan man säga.
Sen kan jag tycka att Rudin, han gjorde det enda rätta i det läget, om vi ska bara stanna vid den situationen. Och ja, sa att det ser inte bra ut det jag gör. Han bad om ursäkt, och jag tror att det är nog smart, för då gräver man ner det en stund. Sen har ju Rudin fått väldigt mycket skit i sociala medier att han lägger sig hela tiden och sådär. Men
jag pratade med Anton Rudin efter att Brendan Shinnimin hade fallit lätt i alla fall i den där hemmapremiären i höstas. Och det är klart att har man klivit upp på den hästen, då är det lätt att, så att säga, kastas av den också.
Så är det.
Det är ju ett svårt läge. Jag tror att som anställd hockeyspelare i Brynäs så kan du inte gärna åka till domaren och säga nej, det där var en filmning. Han var erkänd att han var överraskad över att det blev en utvisning. Men han vet också vad den poängen betyder. En poäng hit eller dit är ju inte bara en poäng hit eller dit just nu. Och när säsongen summeras så kan det mycket väl vara Anton Rudins mål i den där matchen som är avgörande för om Brynäs slipper kval eller inte. Och handen på hjärtat skulle jag vilja veta hur många brynäsare som fortfarande tycker att han borde sträckt upp handen och sagt att nej, den där ska han inte få sitta av. Det moraliska dilemmat kan vi lämna er med en vecka, så återkommer vi. Se hur många som hör gärna av er, säger hur många ni tycker som tycker att han skulle ha tagit den.
Ja. Det hinner in en del utvisningar under broarna här i veckan som kommer, gissar jag. Och det är klart att varje match nu kommer ju bli, ja, men det är ju en strid på kniven. Varje poäng kommer att räknas. Och det hela tiden handlar det om hur går det för HV, hur går det för Malmö, hur går det för de andra lagen i botten. Ska man titta på det genom det nålsögat så ser väl Malmö ut att vara ett av kvallagen, kan vi nästan konstatera snart redan nu. Men sen vet det tusan alltså vilka som blir det andra.
Nej, vi får anledning att återkomma i ämnet. Det kan jag i alla fall lova. Om en vecka så hörs vi. Och till dess så får vi se hur många tveksamma utvisningar, sena poängavgörande vi har att summera till den gången. På återhörande.
Ja, hej då.